Podplay.
En ensam polis sitter vid skrivbordet inne i häktet. På andra sidan ett tjockt galler väntar en handfull gripna män på rättegång. Bland dem är en medellång 30-årig man med grå ögon och mörkt hår som han dragit bak över huvudet. När en vakt öppnar cellen ropar den gråögda mannen på honom. Vakten närmar sig. Det skulle han inte gjort. Från ingenstans trycker fången en pistolmynning i halsen på honom och knuffar den överrumplade vakten till en låst ståldörr. På andra sidan sitter en annan vakt, utan en aning om vad som händer i cellen. Han hör bara sin kollega ropa på honom att öppna. När dörren öppnas griper fången tag i nästa vakt och tar kontroll över honom också. Snabbt och effektivt tar han sig hela vägen till vaktchefen och tvingar honom att öppna vapenskåpet. Sen låser han in vakterna i en cell. Efter att han tagit sina tillhörigheter, ett par revolver och en Tommy gun, blinkar fången åt de inspärrade vakterna. Sen kastar han något till dem innan han försvinner iväg. Framför de snopna poliserna ligger fångens vapen. En träpistol med lite skokräm på. Det är allt John Dillinger, USA:s farligaste bankrånare, behöver för att fly. Du lyssnar på Historiska brottslingar om John Dillinger med mig, Mitcho Batalon. Mer än ett år tidigare lämnar samma man ett helt annat fängelse. Med hungriga ögon och slitna kläder kliver han ut på en dammig parkeringsplats. När stålgrindarna smäller igen bakom honom är det slutklämmen på 9 år mellan galler och betong. Nu tänker han göra det mesta av sin frihet. Den 29-årige John Dillinger hoppar in i en väntande bil som kör honom till den lilla staden Mooresville. Det här är maj 1933 i delstaten Indiana. En tid och plats som definieras av slit. De flesta av delstatens hederliga medborgare är jordbrukare och många har inte mer till sin hjälp än en häst och sina bara händer. Några få har haft råd med en traktor, men inte många. Landskapet John reser igenom är ett lapptäcke av åkrar. Vete, havre och råg i oändliga vidder. Vissa kanske ser möjligheter här. Till och med frihet. Men inte John. Han ser bara tristess.
Vägen blir lite bredare i Mooresville. Det är det som är det enda som är spännande med stan, tycker 29-årige John Dillinger.
Det här är Rolf Wrangnert, kriminalhistoriker.
Alltså det finns ingenting här som lockar honom och det har aldrig gjort det. Inte sedan familjen flyttade hit när han var 17. Redan då föredrog han storstaden Indianapolis där han växte upp med sina biljardhallar och lönnkrogar och bordeller. Men till och med storstadens förströelse den räckte inte för att stilla Johns rastlöshet. Han gick med i flottan som 20-åring, men han avvek efter bara några månader. Bara tanken på vad någon pantad underofficer sa till honom hela dagen tyckte han var ren tortyr. Så han drog tillbaka till Mooresville och pappans lilla gård, där han nu klev av bilen nästan 10 år senare.
John vandrar nerför den långa grusvägen förbi hus med flagnande väggar till en äldre man som heter Frank. För snart 9 år sedan försökte John råna den gamle mannen. I tumultet slog han till gamlingen med ett järnrör. Sen blev det raka vägen till finkan. Nu ber John om ursäkt för det han gjort. Frank är ingen långsint man. De skakar hand och John kan fortsätta med sitt. Men vad kan man göra i en håla som Mooresville? 1933. Vi är mitt i skärselden som kallas för den stora depressionen. Var man än tittar ser man arbetslösa människor med uppgivna ansikten och slitna kläder. Folk har förlorat allt efter börskraschen i New York 4 år tidigare. En fjärdedel av alla amerikaner är arbetslösa. John satt fortfarande inne när det smällde. Men ser nu att världen förändrats. Lönnkrogarna och jazzfesterna har bytts till soppkök och klagosånger. Och i Mooresville, här finns bara damm, åkrar och oändligt med likadana dagar staplade på varandra. Ett tag försöker han leva som alla andra. Men 9 år med yrkesbrottslingar som enda sällskap har utbildat John i livet utanför lagen. Och knappt en månad efter sin frigivning visar John vad han lärt sig. Han kliver in på en enslig bank ute på vischan med en revolver i högsta hugg. Några minuter senare har han bytet i handen och skyndar ner för landsvägen. Han tänker inte leva ett långrandigt, anonymt liv bland åkrarna. Det enda som stillar hans rastlösa nerver är puls, spänning och snabba pengar.
Ja, livet på rymmen är spännande, det är äventyrligt och händelserikt. Han lever hellre med polisen efter sig än att inte ha någonting att se fram emot. Men han vill inte göra det ensam. Han vill ha vännerna från fängelset med sig. Problemet är bara att de fortfarande sitter inne. Så nu funderar John på hur han ska kunna ändra den här lilla detaljen. Och en dag när hans före detta medfångar sitter i tvätten kommer en bal med kläder och lakan. Och i den ligger en liten låda märkt med ett svart X. I lådan finns ju precis den typ av verktyg männen behöver för att kunna ta sig från tvättstugan och ut i den fria världen. Det är nämligen ett bylte med pistoler och kulor. Med hälsningar från John Dillinger.
Det är tur för John att han smugglar in den där lådan i god tid. För medan hans vänner har fullt upp att slå sig ut till de fria vidderna råkar John i händerna på Farbror Blå. Han grips i Ohio och sätts i ett litet lantligt häkte med en härdad gammal sheriff som vakt. Men han får inte panik. Han räknar kallt med att hans kumpaner kommer knacka på så fort de kan och hjälpa honom på samma sätt han just hjälpt dem. Och en vacker oktoberdag kliver mycket riktigt ett par herrar in genom den slitna trädörren. De har polisuniformer på sig. Men John ser direkt att det handlar om ett gäng vargar i fårakläder. De säger till den läderhudade sheriffen att de måste föra John till Indiana för brott han begått där. Men sheriffen ger inte med sig. Och Johns polare vet direkt att det är dags för en rak höger. De kastar sig över sheriffen, som bjuder på oanat motstånd. I slagsmålet går en pistol av och snart ligger sheriffen och blöder på det kalla cementgolvet. Vännerna låser upp cellen och John rusar förbi sheriffen ut till friheten. När John hoppar upp på fotbrädan till flyktbilen utanför häktet är det hans första steg på en lång ljusskygg turné. Under veckorna som väntar kommer han och hans liga bli rikskändisar. Men de kommer också ha snutarna i ryggen mer än någonsin förr. För det de inte vet, när de försvinner ner för Ohios dammiga vägar, är att den där sheriffen kommer dö av sina skador. Och att 3 av Johns vänner nu är efterlysta polismördare. Men det är inget som tynger gängets bristfälliga samvete. De har fullt upp med annat. Under vintern 1933 ger de sig på bank efter bank i Mellanvästen. De bördiga jordbruksstaterna som är Amerikas brödbod.
Och John och hans kumpaner är inga amatörer. I fängelset hade de flera år på sig att lära sig av mer luttrade bankrånare och de kan nu sätta Mellanvästen i brand fullständigt med kylig effektivitet. De spanar alltid in en bank innan de rånar den. Och ibland ringer till och med någon av dem till bankchefen och låtsas representera någon myndighet. Och i det samtalet tar hon reda på så mycket som möjligt om vaktstyrkan, skiftbyten och hur mycket som finns i kassavalvet. Och när hon kan övar hon på rånen i någon övergiven lada eller lagerlokal i ett slags genrep. Och när det väl är dags på riktigt vet alla vad deras roll är. Vem som kör flyktbilen, vem som tar hand om kunderna, vem som tar kassorna och vem som ger sig ner i valvet. Så under de sista månaderna 1933 rånar de bank efter bank och till och med ett par polisstationer där de tar vapen och skottsäkra västar. Pressen döper de kort och gott till Dillinger-ligan.
John älskar sitt nya liv och sitt otippade kändisskap. Under ett av rånen säger han till bankkunderna: "Oroa er inte, ni blir rånade av Dillinger-ligan och vi är bäst i branschen." Men det är lätt att saker går överstyr när man viftar med kulsprutor. Och i januari 1934 stöter ligan på patrull. Efter ett rån i Indiana omringas gänget av poliser. Medan ligan tar sig till flyktbilen får en polis korn på John. Han siktar och prickar John flera gånger i bröstet. Men John faller inte till marken. Istället vänder han sig mot polisen och svarar med samma mynt. Kulsprutan spottar ur sig några snabba skott och polisen ligger blodig på trottoaren. Det som räddat Johns liv är den skottsäkra västen han har dold under rocken. Flera poliser och hyvens medborgare ser John skjuta ihjäl polisen. Och när ligan flyr vet de att det är bäst att gå upp i rök illa kvickt. Nu har de två polisers liv att stå till svars för. Om de blir fångade kommer det bara sluta på ett sätt. Så ligan stannar inte i mellanvästen. De sticker till ett helt nytt klimat. Öknen i Arizona.
Tucson är en liten stad med omkring 35 000 invånare. Men tydliga cowboy-vibbar till och med år 1934. Man ser fortfarande hästar på gatorna och män i breda läderbrallor med boots och hattar. Och det är inte direkt ett mode som John och hans kumpaner följer. De bränner gärna sina dollar på skräddarsydda kostymer, guldklockor och välputsade skor. Självklart med långa mörka rockar och en prydlig fedora-hatt. Men det här storstadsmodet, det passar inte alls i Tucsons cowboymiljö. Folk lägger förstås märke till honom och det tar inte särskilt lång tid innan Arizona-polisen fattar vilka som rör sig bland kofösarna. Det går mindre än en månad efter att de har kommit till den dammiga ökenstaden innan polisen haffar hela ligan utan att avfyra ett enda skott. Så på en och samma morgon sys John och alla hans kumpaner in.
Nu ska John utlämnas till Indiana och åtalas för mordet på polisen han sköt under rånet. Han vet att han kan räkna med elektriska stolen. Men medan polisen i Indiana kanske kokar av ilska mot John och hans liga är det inte samma hetska stämning hos den breda allmänheten. För det här är ju mitt under den stora depressionen. Var man än vänder blicken möts man av människor som förlorat allt. Många amerikaner känner sig svikna av myndigheterna och bankerna. Och när de här urlässa medborgarna läser om Dillinger-ligans bankrån eller ser nyhetsjournaler på bio om hur John löper över en bankdisk och sticker med tiotusentals dollar är det många som hejar på honom. Så när John sätts på ett propellerplan mot Indiana är det som en av landets största kändisar och kanske mest otippade folkhjälte. Väl framme möts John av väntande reportrar. Till och med åklagaren är där för att fångas på bild med den berömde bankrånaren. Dagen därpå syns den leende och karismatiske John i flera tidningar när han kaxigt lägger armen över axeln på åklagaren. Efter den lilla presskonferensen är det lås och bom, vatten och bröd som gäller tills rättegången börjar. Det är tanken i alla fall. Men så kommer det inte bli. För det är nu John snickrar till en träpistol och tvingar sig ut genom det hårt bevakade häktet. Den ena ståldörren efter den andra. Eller, det är i alla fall så det brukar heta. Ingen har riktigt klart för sig hur man lyckas snickra till en träpistol utan att någon märker det. Vissa tror snarare att han mutar sig ut. Men med en sån historia blir man ju aldrig folkhjälte. Eller depressionens Robin Hood.
Oavsett hur en John flyr så snor han en bil utanför häktet och bränner ut för de dammiga vägarna västerut till grannstaten Illinois. Och i och med det så är han efterlyst på en helt ny skala än tidigare. För när han kör en stulen bil över delstatsgränsen så blir han en federal brottsling. Och det innebär att DOI, The Division of Investigation, den federala polisen och föregångare till FBI, kan ge sig efter honom. Men det vet nog inte John i det här läget, för han har annat att tänka på. För våren 1934, då är det ingen rolig tid att heta John Dillinger. Tre av hans polare, som också blev haffade i Arizona, har inte lyckats snida någon träpistol och fly. Två av dem döms till döden och den tredje till livstid bakom galler.
John håller sig gömd och sticker ifrån stan ett tag med en vacker dam han träffat. Mitt i livet, på rymmen, tar han alltså en liten semester och hälsar till och med på sin pappa hemma i Mooresville. Efter den lilla ledigheten bjuder verkligheten upp till dans igen. Flickvännen haffas så fort hon återvänder till hemstaden Chicago. Polisen hade hoppats att John skulle vara där med henne. Men han hade fortsatt norrut. Hela vägen till nordligaste Wisconsin och en stugby som heter Little Bohemia Lodge. Här kan turister boka stugor eller gästrum. Sola sig vid en klarblå liten sjö och vandra i den djupa skog som omringar platsen. Perfekt gömställe, verkar John tycka. Och inte bara han.
På det här lilla hotellet bor också de som är kvar från hans liga. Och ett par andra kriminella herrar på flykt undan lagen. Och en av dem är en man med ett mycket pojkaktigt utseende, men med ett djävulskt temperament. Han är en av landets mest efterlysta män och tvekar inte att skjuta mot varken civila eller poliser. Han heter Lester Joseph Gillis. Han är en ökänd bankrånare som dödat flest poliser än någon annan gangster. Men han är mest känd under sitt smeknamn, Babyface Nelson.
April 1934. Under ett par dagar har John njutit av stillheten i Little Bohemia. Men det är ett förrädiskt lugn. För nu, på kvällen den 22 april, kryper flera bilar längs de mörka vägar som leder fram till hotellet. Det här är långt innan upplysta vägar och lagar om helljus. Gangstrarna har ingen aning om vad som händer, förrän det plötsligt smäller. På uppfarten smattrar till av hagel, kulsprutor och krossat glas. De federala agenterna är här. De har öppnat eld mot en bil. men det borde de inte gjort. I bilen sitter bara ett gäng civila som nu blir de första offren i slaget om Little Bohemia. John Dillinger och hans ljusskygga vänner tar snabbt plats i hotellets fönster och pepprar polisbilarna fulla med bly. Blixtar från gevärsmynningarna lyser upp det mörka landskapet. I flera minuter mejar både tjuvar och poliser mot varandra med maskingevär och revolvrar. I tumultet ser Dillinger-ligan sin chans. De flyr genom ett fönster på baksidan och tar sig till den mörka stranden. Babyface Nelson flyr i en bil och skjuter tre poliser på vägen. En av dem dör direkt. Medan poliserna fullt upp med den mordlystna Nelson smälter John och hans liga in i mörkret och försvinner. När John lyckas fly från eldstriden i Little Bohemia verkar han drabbas av en släng klarsynthet. Polisen kommer närmare varje gång. Nu har han till och med de nya federala DOI-agenterna efter sig. Och snaran dras hela tiden åt. Han måste göra något annorlunda, kanske han tänker. Eller göra sig själv annorlunda. För några veckor efter eldstriden, i maj 1934, med sitt ansikte på väggen hos varenda sheriff, åklagare och bankkassa, går John och en av hans mest trogna kumpaner hem till en kirurg i Chicago. Den här kirurgen har kopplingar till Chicago-maffian och inga problem att hjälpa till utan att rapportera det till myndigheterna. En varm dag när majsolen står högt i himlen turas John och hans polare om att lägga sig under kniven på kirurgens soffa. John tar bort ett par födelsemärken från ansiktet, lyfter kinderna och rättar ut sin näsa. Och allt görs alltså i en helt vanlig lägenhet, utan någon sjuksyster eller sterilt operationsbord.
I en månad ligger de opererade männen kvar i lägenheten och repar sig. Någon enstaka gång vågar de sig ut på natten på korta promenader med bandage i ansiktet. Och kanske är det bra timing av John att just ändra utseendet nu. För i slutet av juni står det i dagstidningarna att justitieministern utnämnt honom till allmänhetens största fiende. Public enemy number one. Dagen efter så utlovar myndigheterna dessutom en belöning till den som griper den livsfarlige John Dillinger. $10,000 är han tydligen värd. Och det är nästan en kvarts miljon dollar i dagens penningvärde.
Men John låter inte en sån liten detalj hindra honom från att livnära sig. I slutet av juni när såren läkt och bandagen dragits av sticker ligan återigen till Indiana och rånar en bank på landet. De tar sig därifrån med $30,000. Efter rånet drar John tillbaka till Chicago. Han har träffat en ny tjej och ligger lågt hemma hos en bekant. En rumänsk bordellmamma. Han odlar en tunn mustasch och klär sig lite annorlunda medan han gömmer sig i Chicago. Inga pråliga kostymer och alltid en hatt eller ett par glasögon som döljer det välkända ansiktet. Men han vet inte att bordellmamman spelar dubbelspel. Hon riskerar nämligen att deporteras hem till Rumänien. Och med landets mest efterlysta man hemma hos sig ser hon en gyllene biljett ut ur sitt problem. Hon kontaktar DOI-agenten som leder jakten på Dillinger i Chicago. I utbyte mot att hon leder John till dem ska han hjälpa henne med deporteringsärendet. Agenten lovar inte ens att han kommer lyckas. Ändå känner bordellmamman att hon gör en bra deal. Hon berättar att dagen därpå, den 22 juli, ska hon på bio med John och hans flickvän. Hon ska ha på sig en orange klänning så att de ser henne när hon kommer ut ur salongen. Och kommer då veta att mannen bredvid henne är USA:s public enemy number one, John Dillinger. Precis som John har lovat damerna tar han dem på bio den kvalmiga sommarkvällen den 22 juli. Han bär ett par glasögon och stråhatt och går glatt och ledigt mellan de vackra kvinnorna till The Biograph Theater i Chicago. De ser storfilmen Manhattan Melodrama med Hollywood-kungen Clark Gable. John roas av filmen och kanske också av känslan att röra sig i det fria. Men det uppsluppna tillståndet varar inte länge till. För utanför biografen ställer sig federala agenter och Chicago-poliser i position. Och längs med gatan och bakom bilar står beväpnade civilklädda poliser och lurpassar. Klockan 20:11 börjar eftertexterna rulla och publiken reser sig för att lämna salongen. John går bekymmerslöst mitt emellan damerna. Men så lägger han märke till något. En man i rock. Det är för varmt för rock. Mannen stirrar rakt på John och tänder en cigarr. Något är fel. Snabba fotsteg närmar sig bakom honom. John ökar takten och för handen mot fickan där hans livförsäkring ligger, laddad och redo. Men han hinner inte dra. Fem skott åskar genom den kvalmiga kvällen. Ett av dem träffar rakt i bakhuvudet, går ut under ena ögat. John Dillinger dör direkt utanför biografen i Chicago. Han blir bara 31 år gammal. Dillinger blir en folkhjälte redan under sin livstid. En svårt prövad befolkning ser hopp i honom och hans lika när de rånar banker, slåss mot polisen och ger igen mot myndigheterna. På lite mer än bara ett år, från det att han släpps från fängelset till sin snopna död på trottoaren, hinner John Dillinger råna allt från 12 till 24 banker. Källorna går isär. Men hans liga roffar i alla fall åt sig hundratusentals dollar. Han vet mycket väl hur det kommer sluta. Han säger till och med till en vän, kort innan sin död, att vägen han valt bara har en slutpunkt. Om han grips blir det elektriska stolen och om han fortsätter är det bara en tidsfråga innan han dör. Så rätt han har. För alla pengar han stjäl och våld han sprider köper honom bara en sak. En kall brits och en enkel biljett till bårhuset. Ett av hans största arv hade han nog inte gillat. De federala agenterna från DOI är så framgångsrika när de jagar honom och andra gangsters att de får ökat anslag, mer befogenheter och döps om till det namn de bär än idag, FBI. Du har lyssnat på Historiska brottslingar med mig, Micho Batalov. Manuset skrevs av Carl Häger och producent var David Dava Persson. Redaktör var Alex Häger och exekutiv producent var Victoria Rinkos. Historiska brottslingar är en produktion av Podplay.
Play, en del av